Det hände något verkligt stort i fredags. För oss tidningskrönikare kanske det största hittills. Efter vårt upprepade rapporterande, dialogerande, ältande och tjatande så har äntligen Elon Musk, världens näst rikaste, men kanske världens galnaste man, börjat intressera sig för den italienska demografin. När Istat, Italiens motsvarighet till Statistiska centralbyrån, i fredags publicerade sin födelsedata för 2022, för första gången sedan republikens födelse 1861 så föddes förra året färre än 400 000 barn. När Istat publicerade det här på Twitter så snappade Elon Musk upp det och bassonerade ut inför sina 134 miljoner följare: Italien håller på att försvinna. Självklart fick det här spinn i Italien. De italienska journalisterna reagerade precis som varje svensk journalist förmodligen skulle ha reagerat i samma läge. Elon Musk twittrar om Sverige. Det skulle ju såklart ha varit Dagens Nyhet. Så när Elon Musk twittrar om Italien, då blir det pushnotiser och stora rubriker. Man slår på stora trumman, som högavlönade redaktörer i Stockholms innerstad brukar säga. Risken blir väl kanske, även om Musk faktiskt har rätt i sak, att lite av den så oerhört viktiga informationen hamnar i skuggan av Twitterbossens profetia. Bara en sån här sak. I Italien bor idag över 22 000 hundraplussare. 8% av befolkningen är över 80 år och drygt 14 miljoner är 65 år eller äldre. Istats egendom är nu, med en så här stor del av befolkningen som är gammal och skör, så måste man ta fram en särskilt riktad politik för dessa människor, med fokus på effekterna av klimatförändringarna. Det är ingen tillfällighet, skriver La Repubblica, att dödspiken förra året, när flest människor dog alltså, inträffade under årets två varmaste månader, juli och augusti. Samtidigt föds allt färre i ett land som bara blir äldre, EUs äldsta redan. Det är därför som Il Foglio i lördags hade en ledare med rubriken "Att inte tröttna på att prata om födelsetalen". Det kan lova att jag aldrig kommer att göra, även efter att Elon Musks stora öga flyttat sig till andra trivialiteter. Hörrni, det här är Tidningskrönikan, nu kör vi! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är söndagen den 9 april, jag heter Filip Jakobsson och veckans stora nyhet i vårt bevakningsområde har förstås varit Silvio Berlusconis hälsa. Han lades in på Milano-sjukhuset San Raffaele igen i onsdags och den här gången inte i sin vanliga svit högt uppe i sjukhuset utan på akutmottagningen i bottenplan. Den 86-årige tidigare premiärministern, numera endast koalitionspartnern i högerregeringen, åkte in för andningsproblem kopplade till en lunginflammation som försvåras av att han sedan en tid tillbaka vårdas för en ovanlig form av leukemi. Just nu mår han bättre, men återigen, han är gammal och sjuk och har under veckan haft sällskap av sin partner, 33-åriga Marta Fascina, och den närmsta familjen. På samtliga italienska redaktioner finns det sedan år tillbaka en färdig plan för den här situationen. Det handlar inte om cynism eller något sånt, utan det handlar helt enkelt om att den dagen Berlusconi dör så kommer det vara en gigantisk nyhet, och det är bättre att vara förberedd eftersom människor kommer att vilja läsa om den. Det här är på samma sätt som det i Sverige säkert finns hundratals färdigskrivna texter om kungen och hans liv, eller Ingvar Carlsson eller någon annan viktig personlighet som är sjuk eller gammal. Runor kallas det på svenska, eller möjligen då nekrologer. På italienska coccodrillo. Och för en kort stund i onsdags så låg en coccodrillo på Silvio Berlusconi ute på en sajt med rubriken "Silvio Berlusconi är död, streck coccodrillo". Ett misstag som inte får ske, såklart. Men sånt sker. En text som jag däremot reagerade på, det var Il Foglios med rubriken "Il Cavaliere", som han kallas, riddaren, på sjukhus. Det tvingar oss att studera hans liv och lägga samman allt som gör honom till trumpismens antites. Han har ju ofta de senaste åren kallats för Italiens svar på Donald Trump, långt innan Trump ens fanns. Men Il Foglio understryker här varför han inte alls är Trump. För Trump, som vi tänker på det, är idag som ingen annan symbolen för populismen, extremismen, konspirationsteorierna, ilskan och kampen mot globaliseringen. Och för varje dag som går inser man att det här är raka motsatsen mot det Berlusconi har stått för, står för. Han har alltid, skriver Il Foglio, som står nära mittenhögern i Italien, varit en mur mot extremismen. Han tog strid mot den vänster som var antimarknad, antikonkurrens, anti-USA. En konformistisk vänster som ville behålla tv-monopolet till exempel. Men kanske är det framförallt när det kommer till politiken Berlusconi som han varit en mur mot högerextremismen och högerpopulismen som idag genomsyrar Europa. Han är ointresserad av antivaxare, homofobi, islamofobi och Orban eller Erdogans auktoritära samhällsmodeller. Ingen har någonsin hört Berlusconi prata om konspirationsteorier, om det stora folkutbytet eller HBTQ-lobbyn. Berlusconi vill vara rik, han vill prata om tjejer, få folk att skratta, bli rikare, kolla på fotboll och se på amerikanska såpoperor på tv. Hans parti tog visserligen, alltså Forza Italia, tog visserligen Meloni till makten genom sitt stöd till henne. Men det är också det partiet som håller emot de allra mest extrema reformerna som Meloni drömmer om. Visst finns det likheter mellan Trump och Berlusconi och tiden kommer för att sammanfatta och utvärdera Berlusconis alla galenskaper och uttalanden. Men den där ilskan, aggressionerna, hatet och den hårda retoriken som drar en rät linje från Trump till spanska Vox, till franska Marine Le Pen, till Giorgia Meloni och vidare ut i den högerextrema världen. Den är milsvidd, Berlusconis mittenpolitik. Il Foglio avslutar sin text med Forza, kämpa, Silvio. En kram och lyckönskningar från hjärtat. När vi ändå har högerextremismen på läpparna ska vi ta oss an en text i franska Lobs. Tidningen har intervjuat journalisten François Krug som är aktuell med en bok om de franska författarna Michel Houellebecq, Yann Moix och Sylvain Tesson. Det är tre författare med olika stilar och olika vägar i livet men som alla tre, ända sedan de debuterade på 90-talet, har varit uppenbart fascinerade av reaktionära tankefigurer som idag är den franska extremhögerns allra viktigaste. Trots sina kopplingar till extremhögern som alltjämt idag är högst närvarande så har de alla tre gjort försök att inte få en högerextrem stämpel. Istället har de försökt sopa igen eventuella spår som skulle kunna skada deras karriärer eller kosta dem en Goncourt, det franska Nobelpriset. Houellebecq gömmer sig sedan länge bakom romanen och författaren för att fly undan anklagelser som rasism och islamofobi. Yann Moix skyllde på ungdomlig dumhet när hans antisemitiska fanzin blev kända för några år sedan. Och när det gäller Sylvain Tesson vill han gömma sig bakom etiketten apolitisk flanör och iakttagare. Man skulle kunna jämföra journalisten François Krugs bok med det arbete som svenska journalisten Lapo Lapin lagt ner på att gå till grunden med Alex Schulmans författarskap och hans förhållande till sanningen och fiktionen i sina verk. Krug visar genom ett gediget arbete hur de här tre författarna i själva verket tidigt började intressera sig för högerextrema strömningar. I själva verket är det bilden av samhället de badat i sedan dag ett och som bara vunnit mark sedan deras debuter. Idag står högerextrema Nationell Samling precis framför maktens portar i Frankrike. Och det går inte att ta bort det här faktumet från de litterära framgångarna som de här tre författarna haft under den här perioden. Att vinna slaget om idéerna för att sen göra det även i valurnorna, det är mer eller mindre marxisten Antonio Gramscis teori om metapolitiken, skriver Lobs. Jag hade gärna kunnat skriva att det svart på vitt finns en högerextrem infiltration i kulturens värld, men så är det inte, säger François Krug. Vad som däremot finns hos de här tre uppburna, viktiga samtida författarna är en fascination, en önskan att få leka med elden, snarare än en officiell kulturell anslutning. Förutom då att den fascinationen kan bidra till att vissa idéer, mer radikala och extrema, får en slags acceptans. Den franska högerextremismen har närmat sig makten i samma takt som Houellebecqs böcker har ökat i upplagor. Redan i Houellebecqs roman Elementarpartiklarna från 1998 dyker påståendet att islam är den överlägset mest korkade, falska och mörka av alla religioner upp. Något som idag, till skillnad mot för 25 år sedan, kan sägas utan att någon egentligen höjer särskilt mycket på ögonbrynen, säger författaren. Diskursen har förändrats och jag, säger Krug, tycker och menar att jag kan leda bevis att de här tre författarna, deras publika framträdanden och publicerade verk har bidragit till det här. Däremot vet jag inte, eller åtminstone kan jag inte, påstå att det har varit medvetet. Den tveklöst största snackisen i Spanien den här veckan har varit veckotidningen Olas exklusiva intervju med spanska skådespelerskan, programledaren och företagaren Ana Obregón, där hon avslöjade att hon nu som 68-åring blivit mamma igen genom surrogatmödraskap, något som i Spanien är olagligt. Hon är, ska man väl kunna säga, en slags spansk Malou von Sivers. Och på flera uppslag så poserar hon med sin dotter framför kameran om sin barnlycka. Eftersom vientre de alquiler, direkt översatt till svenska hyrmage, alltså är olagligt i Spanien, åkte hon till USA för att genomföra den här processen. Men Ana Obregón kallar sig inte mamma utan mormor, eftersom den amerikanska surrogatmamman befruktades med hennes döde sons spermier. Han dog som 27-åring i cancer, men innan behandlingen inleddes så frös man in hans spermier. Och enligt Obregón var hennes sons sista önskan innan han dog att hans mamma skulle ta hand om hans ofödda barn som han så gärna ville ha. Den här flickan är inte min dotter utan mitt barnbarn, säger Ana Obregón i intervjun. Det är min son Alles dotter och när hon växer upp kommer jag berätta för henne om hennes pappa och vilken hjälte han var för att hon ska förstå vem hennes pappa är och var och för att hon ska vara stolt över honom. Den här historien har faktiskt även spritt sig till Italien. Corriere della Sera hade i veckan rubriken Mamma vid 68. Sperman kommer från min son. Och La Repubblica, Spanien, colon, 68-åriga skådespelerskan avslöjar. Barnet från surrogatmödraskapet kommer från min sons sperma. I Spanien har den här historien såklart diskuterats enormt och satt ljuset på en fråga som är högst aktuell i hela Medelhavsregionen just nu. För bara några veckor sedan så sa ju Italiens premiärminister Giorgia Meloni att hennes regering skulle jaga och lagföra italienare som genomför surrogatmödraskap även i andra länder. Vi kan läsa några rader bara från La Vanguardias krönikör Susanna Quadrado som sammanfattar ganska bra hur diskussionen har gått i Spanien de senaste dagarna. Jag köper en unge, skriver hon. Sen kränker jag hennes integritet fullständigt och säljer henne exklusivt till Olla. Spaniens svar på svensk dam, min parentes. Och kolla hur bra det blev. Summa summarum så blev barnet gratis. Men samtidigt, att bli mamma är ingen rättighet. Och vilka har varit Obregons bevekelsegrunder? Agerar hon utifrån sitt eget bästa eller barnets bästa, skriver Quadrado. Vi behöver egentligen bara läsa några rader ur intervjun, skriver hon. När man frågar programledaren om hon hade föredragit en son. Jag hade tyckt om en pojke också, svarar hon. Men vem vet, min son vill ha 5 barn, så kanske kommer en pojke en dag också. Surrogatmödraskap är som sagt en extremt omdebatterad fråga runt Medelhavet just nu. Och jag, Filip Jakobsson, jag vet inte vad jag tycker. För samtidigt som vi hörs nu och den här ändå bizarra historien får man väl säga fortsätter att diskuteras i Spanien, så dras snaran åt i Italien mot gaypar som vill bli föräldrar. Och det är en sak vi kommer att få anledning att återkomma till. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti nell'Irlanda del Nord nelle balere estive coppie di anziani che ballano al ritmo di 7 ottavi. Det var allt för den här veckan. Jag önskar er en njutningsfull fortsättning av påsken. Tipsa en vän om er favoritpodd, vet jag. Så hörs vi igen om en vecka. Mm.